ber vi dig här att du ska låta det här vi sjunger ut och proklamerar. Att vi är förlåtna i dig, att kraften finns hos dig, friden finns hos dig. Herre, låt det få bli mer än ord, låt det få bli verkligt i våra liv. Och Herre, när vi öppnar ditt ord, låt din heliga ande få verka genom ditt ord. Herre, vi tror inte att det bara är människors ord om dig, utan vi tror att det är dina ord till oss, om oss, som ger liv, som leder oss in i din närhet. Gör det vi ber, i Jesu namn. Amen. Det blir enkelt idag. Äntligen är det någon som tänker. Säg till grannen, han blir enkel idag. Så att ni kommer att hänga med. Det blir väldigt enkelt idag. Markus evangelium kapitel 1, vers 1 börjar så här. Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. Så börjar Markus sin redogörelse över Jesu liv och lära och verksamhet. Allt det han gjorde. Markus är väldigt rakt på sak. Det evangeliet är på ett sätt det lättaste också. Om du vill ha ett... På det sättet, en enkel bok, börja med Markus. Det är väldigt mycket händelser. Han gick dit, han sa så gjorde han det, och så gjorde han det, och så gjorde han det. De andra evangelisterna är lite så här, nischade ett lite olika håll. Johannes lite mer filosofisk, Matteus lite mer riktat till den judiska befolkningen. Fångar upp väldigt mycket från Gamla testamentet och så vidare. Men Markus, väldigt enkelt. Rakt på sak. Och det finns någonting så grundläggande i den här inledningen som jag vill lyfta fram idag och påminna oss lite om. När man säger evangelium, här börjar evangeliet om Jesus Kristus. Då tror jag att de flesta av oss, då tänker vi så här, evangelium, vad är det? Ja, men det är de här fyra, Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Det är ju redogörelsen om vem Jesus är. Allt det han sa och gjorde och liksom hela storyn runt Jesus. Och det är ju sant, absolut. Men det är någonting mer i det här, för att ordet i sig avslöjar vad det är för typ av berättelse som Markus kommer med. Han avslöjar vad det är för typ av berättelse som Jesu liksom berättelse är. För ordet betyder, och andra översättningar säger så här. Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Eller en del väljer, här börjar de goda nyheterna om Jesus Kristus, Guds son. Det är inte bara, här börjar fakta storyn. Här börjar informationsdelen om vem Jesus är och vad han gjorde och vad han sa. Nej, utan här börjar det goda budskapet. Den goda berättelsen, glädjebudet om Jesus Kristus. Det Jesus undervisade, gjorde, det han var eller det han är fortfarande, det är goda nyheter för människan. Det är bra. Det är goda nyheter för dig och det är goda nyheter för mig. Det är ju inte gott i den bemärkelsen liksom att här ska du få, nu kommer någonting riktigt gott, och så tänker man på en påkostad reklamkampanj för något riktigt, riktigt bra som kittlar våra begär. Liksom allt du vill, när du vill, snyggare, vackrare, starkare, uppdaterat. Så, because you're worth it. Nej, inte den typen av gott. Det är ju mera som en godispåse. Det är liksom, det är sött i mun. skjuter så här, sockerhalten i blodet. Så bara, yes, tillfällig lycka, men i längden gör det mer skada än nytta. Men det är ju typ vad lördagsgodiset är. Det är ju tillfällig lycka, men i längden inte så nyttigt. Men de goda nyheterna om Jesus Kristus, det är en helt annan kaliber än den här godispåsen som bara träffar våra begär eller andra saker som bara stillar liksom de begären. Och när Jesus själv ska beskriva, varför har jag kommit? Varför är jag här? Vad kommer vara liksom min... Han ger faktiskt en programförklaring. De första 30 åren av sitt liv ungefär, då lever han ju ganska anonymt. Bygger hus eller möbler eller något sånt, snickrar på. Men så börjar han ju en ny period av sitt liv som leder fram till korset, graven, men sen också en tom grav och himmelsfärden. Men när han ska börja den perioden så ger han en programförklaring på vad han ska göra, vad som är hans uppdrag. Och då citerar han från Gamla testamentet, från Jesaja. Men vi läser om det här i Lukas kapitel 4, från vers 16 och framåt. Så kom han, Jesus, till Nasaret där han hade vuxit upp. Och på sabbaten gick han som han brukade till synagogan. Han reste sig för att läsa ur skriften och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen fann han stället där det står skrivet: Herrens ande är över mig. För han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Och ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Sen rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Och alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Och då började han tala till dem. Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Om vi tar den sista raden där i den gula texten. Och förkunna ett nådens år från Herren. Vad i all sin dar menar han? Vad är det för något? Ja, de som lyssnar vet precis vad det här är. För att Guds tanke för Israel, när de blir en nation och Gud ger dem massa liksom, följ det här, lev så här, det här kommer bli välsignat. Då skulle de egentligen i ett större perspektiv följa veckan. Där sabbaten, vilodagen var så viktig. Du ska jobba 6 dagar och så sabbaten, vila. Det här är en Herrens dag avskild för er, för honom, den är helig. Likaså, om man tänker i år, så skulle de leva i 7-årscykler. Där 6 år, arbeta, så skörda liksom som vanligt. Sen det 7:e året är ett sabbatsår. Då ska ni låta marken vila och den kommer ge tillräckligt med skörd ändå. Så ska ni leva i den här 7-årscykeln 7 gånger. Och 7 gånger 7 är 49. Sen det 50:e året. Skulle vara ett jubileumsår, ett nådens år, ett till extra sabbatsår. Och på detta nådens år, detta jubileumsår, the year of jubilee, då skulle allting återföras till ursprungstanken. Så när man sålde mark, om jag sålde mark till Lukas, hur mycket skulle han betala för marken? Jo, det berodde på hur många år som var kvar fram till jubileumsåret. Hur många år hinner han odla och liksom få avkastning på marken? För när det 50:e året kom så skulle allting tillbaka då till min familj. Det här var ju min mark och så skulle det fortsätta så. Så ett nådens år är ett år när allting återställs. Allting upprättas till en slags ursprungstanke. Det hör de. Det här vet de. Och om man tänker på vad Jesus säger i övrigt om sig själv. Herrens ande över mig smort med att förkunna glädjens budskap för de fattiga, frihet för de fångna, syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och ett nådens år, ett återställande. Det är ju ingen liten godispåse. Det här är ju omvälvande livsförvandling, en fullständig upprättelse, nystart, frihet och glädje. Det är enormt stora ord som han säger. Och inte nog med det, utan han säger till dem att idag, sista raden, idag har det här stället gått i uppfyllelse för er. Alltså, vad menar karn? Jo, han menar att hela liksom Jesu undervisning talar om att nu är Guds rike här. Från nu är Guds rike här. Portarna slås upp till detta Guds rike som är upprättelse, som är befrielse, som är frihet, som är att ni kan få komma in i det Gud har tänkt för er och skapat er att vara. Därför är budskapet om Jesus goda nyheter för människan. Det är ett glädjens budskap. Evangelium är inte bara en informativ liksom skrift om vad Jesus gjorde och sa, utan det är goda nyheter för varje människa. Amen. Det är fantastiskt bra det här. Jag har haft åtminstone ett par människor som har sagt till mig vid tillfällen så här, att jag skulle aldrig klara av att vara en kristen. Jag vet inte om de tittar på, om de har sett på mitt liv eller på någon annans liv, tänker att oj vad jobbigt han verkar ha, det där skulle jag aldrig klara. Eller vart de har fått bilden ifrån. Men jag skulle aldrig klara av att vara kristen. Det är som att det är en bedrift. Jag orkar inte mer, jag klarar ju knappt med livet som det är. Hur ska jag orka vara kristen? Det är bara de frommaste och de starkaste och mest. Vilka är det som klarar av det? Undrar ju jag lite grann i mitt stilla sinne. Vilka bud ska man lyckas hålla och inte? Ska man klara av att hålla alla bud som Jesus talar om? Eller vad? En av de andra evangelisterna, Johannes, han var med Jesus hela tiden under de här åren. Och när han skriver ett av sina brev så säger han att det jag hörde, det jag såg, det jag tog på, det är det jag berättar. Alltså han var med från dag ett fram till himmelsfärden. Han missade ingenting av vad Jesus sa och gjorde och lärde. Tänk så här, ja men han borde ha koll på det här. Om han om någon. Och han skriver så här i sitt första brev. Detta är kärleken till Gud. Att vi håller hans bud. Ja men då hade han ju rätt min kompis ändå. Vi ska ju hålla de här buden. Och bara kavla upp ärmarna. Nu ska vi se vilka som klarar av. Vilka klarar av vara kristna? Vilka bud ska vi ta? Och man kan nästan höra folket sucka. Oj, oj, oj. Eller så gör vi så här. Att vi läser klart meningen. För den stannar inte där. Detta är kärleken till Gud. Att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga. Vet Johannes som har varit med hela vägen. Han har hört allt som Jesus har sagt. När han har undervisat både skarorna. Liksom, han var med på den här sluttningen när Jesus ger sin bergspredikan. Han har sett och varit med när Jesus möter fariseerna och trycker på ganska ordentligt och utmanar dem. Han har varit med när Jesus sitter med de 12 runt lägerelden och förklarar liknelserna. Och han är ju faktiskt en av den här innersta kärnan, Petrus, Jakob och Johannes, som följer med Jesus lite extra. Och vad är Johannes bild av det Jesus kommer med? Han säger så här, ja men allt det Jesus sa och gjorde och liksom ger vidare. Han säger, hans bud, nej men, de är inte tunga. Det är inget ok som han lägger på. Och bara, kom igen och kämpa då. Jobba, jobba, jobba. Nej! Vi får dansa fram lite grann. Det finns ju en glädje här. Han säger, hans bud är inte tunga. Inte alls. Det är alltså goda nyheter. Här börjar evangeliet. Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Det är inte så här, här börjar svårigheterna om Jesus Kristus. Här börjar tyngden av Jesus Kristus. Nej, här börjar de goda nyheterna om Jesus Kristus. Det är inte så att det är en omöjlig börda att bära, försöka klara av. Nej. När Jesus möter fariserna vid några tillfällen, där är han ganska skarp. För han menar att de gjorde någonting annat. Han beskriver dem så här. I Matteus 23. De binder ihop tunga bördor och lägger på människors axlar, men själva vill de inte röra ett finger för att lätta på det. Den religiösa eliten som hade mycket omsorg om, inte människan utan sin makt, sin position, sin status och hålla liksom den här ordningen, de, menar Jesus, lägger på människor bördor. Håll buden, gör det här, fixa det här, annars så duger du inte. Han säger, lägg bördor på människan. Det där är inte evangelium. Där vill vi inte hamna. Där vill inte jag hamna. Han säger inte om att livet kan vara svårt. Jag ska klara av tron också. Det är inte evangelium. Sen kan det absolut vara så att när evangeliet når en människa, när glädjebudet om Jesus Kristus når en människas hjärta och förvandlar, att det kan bli väldigt jobbiga konsekvenser. Det är bara läsa lite grann om den förföljda kyrkan runt om i vår värld. Västafrika, där har kyrkan jättesvårt, det är ganska intensivt där nu. Libyen, Jemen, Afghanistan, delar av Indien. Man förföljer kristen, man bränner ner deras kyrkor och så vidare. Där människor får samlas i hemlighet för att fira gudstjänst. Tänk så här, det låter inte så roligt. Nej, det gör inte det. Det är en enorm kamp. Människor får ju faktiskt betala med sitt liv runt om i vår värld. Varför? För att glädjebudet om Jesus har nått deras hjärtan. Men vet du vad? Det är ju för att evangelium är detta glädjebud för människan som man är beredd att ta den kostnaden. Om det hade varit, här börjar bördan av evangeliet. Här börjar de tunga nyheterna. Nu kommer du få kämpa. Det här är jobbigt, ska du veta. Vem hade varit beredd att offra någonting för det? Men för att det är goda nyheter. För att det är ett glädjebud. Man känner bara, wow, det här är bättre än allt. Och vi säger ju det. Ibland. Det här är det bästa liksom. Men om det är det bästa. Om det är bättre än allt. Om det är större än allt. Då kommer det ju få kosta. Och då gör inte kostnaden lika mycket. Och det ser vi ju på den förföljda kyrkan runt om i vår värld. Här i Sverige har vi inte den typen av förföljelse. Det kan vara så att man blir illa ansedd av vänner. Man kan bli liksom familjen som bara, vad håller du på med? Det där vill vi inte veta av. Det kan vara så på arbetet. Det finns ganska många exempel på människor där ens karriär har liksom bromsat eller man inte har blivit påtänkt för ett jobb. För att man bekänner sig tydligt till en tro på Jesus Kristus och man tror att Bibeln är Guds ord. Men då är det ju för att det är, kan ta nästa bild där, Anton. Det är ju för att det är det här glädjebudet som gör att det är värt det. Man är inte beredd att offra en massa för någonting som är värdelöst. Det gör man inte. Då bara, strunt i det där. Det är inget dyrbart alls. Det behöver inte jag liksom kämpa för. Men om det är det här fantastiska, då är det ju värt kostnaden också. Ingen skulle riskera något för att följa honom om det inte var fantastiska nyheter. Ingen skulle ju smita iväg och möta en grupp vänner av rädsla för kanske säkerhetspolisen. Fira gudstjänst. Om det inte var för att fira gudstjänst är faktiskt ännu viktigare. Så någonstans att uppvärdera evangeliet. Vad gör det med mig, för mig, i mig? Frihet för de fångna. Syn för de blinda. Frihet för de förtryckta. Och ett nådens år. Ett upprättande. Det fullständigt gör att det är värt det. Jag vill landa i en bibelvers som en ung Timoteus får av Paulus. Som jag tror är till dig och mig idag. Det är en komplicerad värld på många sätt. Det är lite stökigt också. Det är oroligt. Med krig på olika håll. En del är rädda för AI, vart tar det vägen? Och liksom, det är inte, om man har lite läggning för oro så är det inte brist på material att fylla på. Inte alls. Och ibland blir ju tron på Jesus också lite komplicerad. Det blir så svårt att få ihop tron med vår värld och vår tid. Hur ska jag tycka här? Hur ska jag få ihop det här? Kan det vara så här? Säger ordet det här eller inte? Och hur ska vi förhålla oss till än det ena, än det andra? Men det står ju inte, här börjar de svåra nyheterna om Jesus Kristus. Utan här börjar glädjebudet om Jesus Kristus. Och i sitt andra brev till Timoteus, när Paulus försöker formulera det här, så börjar han med trons enkla fundament. Han säger, han har frälst oss. Och han har gjort det av nåd. Det är ingenting som vi har gjort, utan det är hans beslut. Räddningen finns hos honom. Han har gjort slut på döden och fört in liv i ljuset. Och så har han gett oss kärlekens och kraftens och självbesinningens ande. Så han liksom lägger upp några sådana här, Timoteus, du vet det här. Frälsningen kommer från honom. Han har vunnit över döden, det finns liv, hans ande ger dig kraft och kärlek. Det är några sådana här grundbultar. Och sen så skriver han så här, andra Timoteus 1, vers 14. Bevara det goda som anförtrotts dig genom den helige ande som bor i oss. Bevara det goda. Vad är det goda? Jo, men det är det som han har listat alla 13 verserna innan. Det här är det goda. Det här är evangeliet. Det här är glädjebudet. Det finns frälsning från Gud. Från Gud. Han har brutit dödens makt och fört in liv. Han ger dig kraft. Han ger dig kärlek. Hans ande fyller på. Bevara det goda, Timoteus. Förkunnelsen du hört. Trassla inte in dig i allt möjligt. Gång på gång genom breven så kommer en del såna här, inte varningar utan lite mer bara såna här liksom heads up. Lite. Du, se till. Fastna inte i allt möjligt jox. Så står det i min bibel. Jag vet inte om du har det i din. Fastna inte i allt möjligt jox. Det står om myter och släktberättelser och människor som verkar anses visa och som tycker en dit och en dit och som bara rör till det. Det är så mycket jox. Fastna inte i det, Timoteus, utan bevara det goda. Bevara det enkla evangeliet om Jesus Kristus. Håll fast vid det goda. Kära vän, du som är här idag, fastna inte i alla dina frågor. Du kan ta död på din tro med alla dina frågor. Du som känner mig och har lyssnat till mig vet att man ska inte vara rädd för att fråga. Det finns inga frågor som inte får ställas. Vi ska bearbeta, vi ska undra, vi ska försöka förstå. Men man kan hamna i någon slags bara, alltså man läser Bibeln och man hamnar bara, men Jobb, vad hände med honom? Och hans plågor och svårigheter? Och hur var det med krigen i Gamla testamentet? Och Paulus har ju någon tagg i köttet, vad är det här? Och så hittar man bara svårigheterna. Och så glömmer man alla andra sidor däremellan. Som talar om Guds godhet, storhet, nåd, förlåtelse, upprättelse. På Bibelskolan i onsdags var vi inne på det lite kort. Det är faktiskt en av djävulens strategier som beskrivs i Bibelns, på Bibelns första sidor. Som vi läser om i lustgården. Det är att liksom växla fokus. För Gud säger till Adam och Eva i skapelsen. Ni har hela den här trädgården att leva i, att njuta av, att glädjas i. Alla de här fruktträden är era. Allt det här goda är ert. Och så finns det en liten pall här nere i hörnet. Där. Låt bli den. Men allt det här är ert. Och det är gott. Det är fantastiskt. Och Adam och Eva gick ett sus genom lustgården. Det var... Det var ett värde. Det gick ett sus. Oh, vilken lustgård! Vilka frukter! Det bara hänger frukter överallt. Det bara... Och så kommer djävulen. Och vad säger han? Kolla på allt som ni inte får göra. Oh, titta vad snål Gud är. Oj. Vad snål han är. Vad dum han är mot er. Tappa inte bort det goda som han har gett dig. Visst har vi frågor. Visst är livet svårt. Hitta någon vän och bearbeta en del av det här med. Och sen när ni har bearbetat en stund, då reser ni er upp och så säger ni halleluja, tack för det goda, och så går du vidare i livet. En liten stund tills du kommer tillbaka igen. Ja, men nu har jag en fråga igen, och så bearbetar man den. Men fastna inte i frågehålet. Fastna inte i alla ommen för att varför, hur, kunde, inte. Vi ska fråga. Vi får grotta in oss. Yes, men tappa inte bort det goda som har anförtrotts dig i evangeliet om Jesus Kristus. Det finns en sån enkelhet hos Jesus. Den enklaste, vanligaste människa som finns på denna jord kan få uppleva kraften i evangeliet. Utan att veta någonting om den hebreiska grundtextens olika verbformer i domarbokens inledning. Man läser om Jesus och vad han gjorde och vad han sa, så säger man tack Jesus, jag behöver dig. Och då börjar ett nådens år från Herren. Lukas, ska du gå upp och sätta dig vid pianot? Evangeliet om Jesus Kristus. Ett av de goda nyheterna. Det kan ta nästa Anton. Det att det finns förlåtelse. Så vackert ord. Förlåtelse. Du kan bli förlåten för all din synd. All din synd. där han tvättar dig ren. Och du får en relation med himmelens Gud. Han lyfter av dina bördor. Och grejen är att när förlåtelsen träffar ditt hjärta så blir det mycket lättare att ge förlåtelsen till andra. För har människor sårat dig? Absolut. Kommer de göra det? Jajamensan. Gör det ont? Ja, det gör det. Men eftersom jag har fått förlåtelse oförtjänt för så mycket mer kan jag sträcka det ut till dig. Och då finns det en frihet. Det blir upprättelse, det blir hela relationer. Det blir inte bitterhet och oförsoning. De goda nyheterna i Jesus Kristus är att det finns upprättelse till ande, kropp och själ. Där trasigt blir helt. Psykisk ohälsa, det är ju vår tids folksjukdom. Och kanske mer vittnar om ett ganska skruvat samhälle som vi ligger i, som vi lever i. Jag tänker att det finns upprättelse och helande för trasiga själar. Ande, kropp och själ. De goda nyheterna i Jesus Kristus är att det finns ett syfte med ditt liv. Vet du, Gud ville dig. Du kanske var ett misstag av dina föräldrar. Eller en liten bonus eller någonting. Bara så här, oj. Men vet du, hos Gud är du tänkt, planerad från början. Och Gud liksom har gett dig saker. När vi ber för lilla Selma så är det ju inte bara vackra ord. Utan vi tror att Gud har tänkt någonting för hennes liv redan från början. För det säger Gud i sitt ord. Han har tänkt någonting. Och vi läser vidare att han har förberett goda gärningar för oss att vandra i. Vem vill inte vandra i det? Det finns ett syfte. Och det finns alltid hopp för dig. I nuet, morgondagen och i evigheten. Det är evangeliet om Jesus Kristus. Det är de goda nyheterna, det är glädjebudet. Det här finns hos honom, med honom, i honom. Han kom inte, det här är inget handlingsprogram som vi ska försöka följa. Tänk så här, åh, det går lite dåligt för mänskligheten. Jag ger dem ett handlingsprogram. Nej, Jesus kom inte med goda nyheter. Jesus är goda nyheter. Och hans bud, det han är, de är inte tunga, det ger någonting annat. Det är han som förlåter dig. Det är han som upprättar dig. Det är han som ger dig syfte. Och det är han som är ditt hopp, din morgondag och som väntar dig i det eviga. Ska vi stå upp tillsammans över hela lokalen?